du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Så gött att få samlas igen och så att vi kan ha cirka 50 stycken personer på anvisade platser så att vi också har en gudstjänst rent fysiskt samtidigt som vi hälsar dig välkommen som också är med på något sätt digitalt om du ser på det här direkt eller i en eftersändning. Vi har ju också den stora glädjen att få ha en barnvälsignelse idag, men den kommer att vara lite mer personligt för familjärt via Facebook efter avslutad tv-sändning, så fortsätter ni som är med via Facebook. Det är så fantastiskt att få ha det här temat och få prisa Gud tillsammans med sångarna och musiken här. För första gången tror jag så var det lika många tjejer som killar. Fyra tjejer, fyra killar, någon form av oktett. Och vad bra det var. Inte bara för att det var blandning, utan vi har ju verkligen velat ha mera tjejer också som kan vara med och prisa Gud. Så det är ju en lite ovanlig situation. Vi är många män och många grabbar i församlingen. Men vi vill ju att det ska vara som på Bibelns tid. Det var män, det var kvinnor, det var unga, det var äldre. Det var de som hade lite pengar, det var de som hade mycket pengar. Det var alla möjliga folkslag. Det är väl härligt. Vi kallar det för en salig blandning. Så välkommen till en salig blandning församling Göteborgskyrkan. Woo! Nu tycker jag vi ber. Och vi ber att apostlagärningarna ska tala till oss. På ett sånt sätt så att vi förstår att apostlagärningarna skrivs fortfarande. Därför att det är den heliga andes gärningar, inte knutna till vissa personer som fanns då, utan till Jesus Kristus som lever idag. Halleluja! Och genom den heliga ande som är utgjuten, som inte behöver komma på nytt, han är utgjuten och vi får ta emot den heliga ande och hans gåva. Så jag tackar dig Gud för denna fantastiska möjlighet att få predika för människor som man ser lite mer. Men också för dem som man inte ser. Den du ser till varje människas hjärta. Och du har en smörjelse, en gåva till oss att förstå det här bibelordet. Att förstå apostlagärningarna. Och framförallt ta emot ordet. Ta emot det som ett ord ifrån dig. Med den respekt och med den glädje och med den kärlek som du började med att ge till oss. Som vi ska ge vidare, som vi har sjungit ut här. Underbart är det Gud, jag tackar dig. Amen. Då läser jag ifrån Apostlagärningarna kapitel 2. Och då ska jag bara knyta an till där jag slutade förra söndagen i vers 38. Det är ju avslutningen på Petrus predikan. Det är pingstdagen, den heliga ande blivit utgjuten. Man talade alla möjliga språk och människor förstod sitt eget språk talas. Det var ett tecken. Tecken är som ett kodat språk. Man behöver en viss kunskap för att förstå tecken. Det var under och tecken. Under är mirakler. Och nu så händer det här fantastiska att de frågar predikanten. Favoritfrågan utav alla frågor som predikanten vill ha. Vad är det? Vad ska jag göra för att bli frälst? Det finns ingen bättre fråga. Man kan fråga alla möjliga frågor och det kan vara bra. Säger inget. Men den här frågan är ju underbar för du har visat att det har hänt någonting i människors hjärtan. Man förstår behovet. Jag behöver syndernas förlåtelse. Jag behöver bli frälst, alltså räddad och befriad. Jag är inte bra nog själv. Gud måste göra någonting i mitt liv. Då har ödmjukheten kommit i kapp, liksom stoltheten och övervunnit den när man säger jag behöver bli frälst, vad ska jag göra? Och då säger Petrus inget sockersött. Ja, du kanske ska börja gå till kyrkan någon gång då och då. Kanske på jul kan jag passa bra, eller när du har tid, bara när du har tid, bara när du har lust. Ingenting sånt, utan omvänd er, säger han. Vänd om och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får era synder förlåtna. Och nu är det inte så att tänk om någon blir frälst och sen dör, ungefär som rövaren på korset. Han hann ju inte döpas. Oj, hur gick det med honom? Ja, men han var ju med Jesus samma dag i paradiset. Så det är ju inte det bibelordet säger. Men när man blir frälst, när man vänder om, så ska man också följa Jesus. Och när man visar honom och människor det, så begraver man det gamla livet här i någon slags dopgrav. Nu pekar jag på det här svarta, men under här är faktiskt en dopgrav. Och så när man står upp ifrån dopgraven, så är det också en symbol på att man har fått nytt liv. Men det är en symbol, det är någonting som har hänt redan här inne. Och dopet bekräftar det som har hänt. Och det ska vara dop i Jesu Kristi namn. För det fanns så många olika lärare och läror. Det innebär inte att det är fel med dop i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Som Jesus säger. Båda två är rätt. Det är väl härligt att veta det. Så kan vi lämna det så länge. Och så står det så här, då ska ni få den helige ande som gåva. Så den helige ande är utlovad till den som är frälst och som har låtit döpa sig. Inte så att tänka, men tänk om inte jag förtjänar den. Det handlar inte om vad du förtjänar, det är en gåva. Men först ska du ta emot frälsningen och så ska du låta döpa dig. Ja, men kan jag då inte bli döpt den helige ande innan jag hinner döpas? Jo, det kan du. Men när du är döpt så har du ett särskilt löfte om det och det kan du hålla före inför Gud. Och så står det i vers 39, och nu kommer jag till dagens versar här. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Nu är det så roligt att medlemmarna har ställt frågor här till texten innan. Och det kan du också få göra som lyssnar via tv eller är med oss på det sättet. Att du kan ställa dina frågor. Och en sån fråga som har kommit in är, vad innebär att vara långt borta? Är det att man är långt borta från Gud? Eller långt borta fysiskt? Jag ska säga dig att det handlar inte så mycket om att människor är långt borta ifrån Gud. För Gud har kommit nära, hör här nu, genom Jesus Kristus. Så han är inte längre bort än din bekännelse, ditt hjärtas tro. Sen när du åkallar Herrens namn, då blir du frälst. Det är inte så långt avstånd, eller hur? Så tänk inte, han är så långt borta från Gud nu och hon är så nära. Alltså, vi måste förstå att Gud är så nära. Det handlar om att vi öppnar oss för hans nåd och hans frälsning och säger, Jesus fräls mig. Jesus, jag tar emot dig. Jag vänder mig till dig. Annars handlar det naturligtvis om de som var långt borta rent fysiskt. För det var ju liksom i en del av världen, i Jerusalem. Gud kallade också de som var över hela världen. Och det var ju så att just den här tiden, när Petrus predikade, så kom det judar från hela världen och besökte platsen för att det var den här speciella högtiden. Men Gud kallar ju alla människor. Men varför står det att så många som Gud kallar? Jo, det finns vissa perioder i våra liv då Gud kommer åt oss genom att människor vittnar för oss, genom att det händer saker i våra liv. Så därför så verkar det som att Gud inte kallar alla människor samtidigt. Men säger du, många är kallade men få är utvalda. Ja, man blir utvald när man säger ja till Jesus. Gud är så tydlig i sitt ord att han vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Det är väl skönt. Så därför så kan vi inte tänka, men Gud har nog bestämt att han ska. Nej, men Gud kallar inte den. Det finns olika tider, det finns olika säsonger. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men kanske just nu är det en tid för dig. Att Gud kallar dig. Då ska du ge gensvar. Du vet inte vad som händer imorgon. Du vet inte när din tid är inne eller när din tid är ute. Men du kan känna på dig. Nu är tiden inne för att jag ska bli frälst. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Det är en upplevelse. Nu är Herren nära. Då ser du bara ropa, Jesus fräls mig. Eller Jesus möt med mig. Eller Jesus kom också till hela min familj. Så att hela mitt hushåll blir frälst. Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Alltså bortvända släkte. Alltså översättningen kan ju bli hur märkliga som helst när man ska försöka få till det. Men här står det egentligen. Se till att du blir räddad undan denna generation. Som har vrängt sig. Man har vrängt sig bort ifrån Gud. Jag tänker på det jag som inte har en större kunskap om att tvätta byxor. Jag frågade, mina byxor blir så fruktansvärt snabbt slitna, säger jag. Vad ska jag göra åt det? Då säger de på Jack and Jones, ja men du vränger väl byxor innan du tvättar dem. Ska jag vränga dem? Blir de rena då, tänker jag. Ja, de är lika rena då. Då sparar du och vränger dem. Ja, men tänk om jag nu skulle gå omkring här med vrängda byxor. Då fattar vi, då är det något som är fel. Både på byxan och på innehavaren av byxorna, eller hur? Men när det är vrängt och man tror att det vrängda är rätt, då säger engelskan att det är crooked eller perverse, det är perverterat, det är förvrängt. När våra sinnen är förvrängda och vi inte vänder tillbaka dem, så går vi där, inte med byxan bara utan med vrängda byxor, och vi tror att det är rätt. Så människor som inte är omvända, de tror att det är det här som är rätt. Och så tolkar man Bibeln utifrån sin egen livsstil. Och så ska man försöka få andra att ta bort sanningen och heligheten och renheten i Bibeln. Därför att man är vrängd. Det är bättre att det vränger oss tillbaka och säger, Gud, ditt ord är sant. Jag följer ditt ord. Jag ödmjukar mig. Det är jag som är vrång, det är du som är rätt. Visst lät det självklart? Om det hade varit lite folk här i kyrkan som har sagt halleluja och amen. Men du tror väl fortfarande att du sitter framför en padda och vågar knappt säga någonting. Men du sitter med människor. Halleluja, inte alla. Inte du som följer oss digitalt. Men du kan ändå säga tack gode Gud för att jag inte är vrång. Jag har vänt mig till Gud. Jag har vänt mig rätt till Gud. Men Gud ger mig en rättfärdighet som är ifrån honom. En renhet som är ifrån honom. Inget som jag kan förtjäna, utan som är Guds gåva. Och den helige ande bekräftar detta. Det som då tog emot hans ord döptes. Har vi det igen? De som tog emot hans ord döptes. Det fanns ju tusentals, kanske hundratusentals som hörde det här sanningens budskap, som inte tog emot ordet här på pingstdagen. Men de som tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Det är rätt bra resultat. Det var mycket människor, men det är rätt bra. 120 blir 3000. Lite senare så förstår man att de blev 5000. Då står det lärjungar här, och tänker man, det är ett bra ord. Vad skönt att det inte står bänksittare eller anhängare, utan det står lärjungar. Men i grekiska så står det faktiskt själar. Jag tänker, själar? Var det liksom ökade antalet själar? Ja, det så står det faktiskt. Och det är just det här ordet för själ betyder en själ som är fylld av liv. En själ som Gud har andats på. Visst är det bra? Vad gjorde Gud när han skapade människan? Han tog lite lera, en klump. Samma kemiska ämnen som finns i dig och mig. Och så blåste han liv i människan, som hon blev en levande själ. Det finns ju en kropp också. Men kropparna var mycket detsamma på dem. Även om de kanske skulle vilja ha lite förändrade kroppar. Men de fick en själ med liv. Visst är det bra? 3000 fick en själ med liv. Och vad gjorde de här nu? Nu är det 4B som ska komma fram här. En del av er kan 3. Nästan ingen kan 4. Men om du kommer på 4 efter jag har sagt de här, så känner jag mig väldigt glad och uppmuntrad. 4B som var som ben i församlingen. Hängde ni med nu? Var lite svårt. 4 ben som var som ben som församlingen byggde på. Det första är då, vers 42, det höll troget fast vid apostlarnas lära. Hur i hela världen kan apostlarnas lära börja på B? Det börjar på, säg det, ni kan tala, ni är närvarande, säg det. Bibeln, ja. Nej, men någon bibel hade de inte med 66 böcker under apostlarnas tid. Nej, det hade de faktiskt inte. De hade Toran, de hade Moseböckerna, de hade profeterna, de hade Saltaren, ordspråksboken, det som vi kallar för Gamla testamentet. Och de hämtade sin undervisning och talade om Jesus utifrån skrifterna, om det nya förbundet utifrån profeterna, de här sanningarna. Och man talade utifrån att man hade umgåtts med Jesus i över 3 år och sett honom uppstå, inte sett honom men upplevt honom fysiskt uppstånden ifrån de döda. Visst är det fantastiskt? Det var apostlarnas lära. Som du hör någon som säger, ja men gamla testamentet är mer som en referens. Det kan vi liksom inte använda. Det är bara nya testamentet som vi ska läsa. Vi ska läsa både och. Men det nya testamentet som är i det nya förbundet. Men i det gamla testamentet så hämtar vi upp sanningar som förklarar, uppenbarar vad som är för oss i det nya förbundet genom den helige ande. Halleluja! Bibeln, som vi säger nu, det är det som vi ska hålla fast vid. Det är 66 böcker. Vi tror att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Vi tror att den helige ande varit med och inspirerat de här människorna, färgat av deras personligheter. Men det har inte varit ett filter som har tagit bort någon sanning. Tänk om vi skulle komma tillbaka till trofastheten. För trofastheten här, det ordet de höll troget fast, betyder att de var så uthålliga och så trogna att de inte gav upp. Tänk er att en församling som byggs upp av Bibeln och man ger inte upp. Man fortsätter att komma till undervisningen. Man fortsätter att ta till sig undervisningen. Och man lyssnar inte på en lärare där. Någon som kliar lite extra i öronen. Någon som stryker under det som jag känner och tycker. Utan man håller sig fast vid Bibelns ord. Sömman av Guds ord är sanning. Visst det här är viktigt? Det är så lätt att bara, ja, men det där kliar lite. Ja men nu är jag inne i den trenden. Håll dig troget fast vid hela bibelordet. Wow! Så står det också så här, det var Bibeln. Och så står det så här, och gemenskapen. Vadå gemenskapen? En del tycker att gemenskap, det är att sitta framför tvn. Hur sitter folk framför tvn? Man kollar på tvn lite med ett öga. Man leker med sin mobiltelefon med det andra ögat. Man pratar lite, man äter lite. Vad är det för gemenskap? Hallå? Gemenskap här, grekiska koinonia, var en gemenskap där var och en bidrog. Som det står i första Korinthierbrevet 14:26. När ni kommer tillsammans, alltså har gemenskap, har ni var och en något att bidra med? Någon har en sång, någon har profetia, någon har tungotal, någon har en gåva, någon har en profetisk hälsning. Det är väl härligt? Tänk om det är så här att gemenskap inte är att sitta och titta på en som ger. Eller sitta och äta någonting som någon annan har lagat. Eller sitta bara i samma rum och skicka meddelanden till varandra. Tänk om gemenskap, koinonia, är den här gemenskapen som Bibeln talar om. När man samlas, man träffas, man möts, man umgås och man ger utav det som man har. Halleluja! Det är väldigt utmanande med en sån gemenskap i dessa individualistiska och själviska tider. När det handlar om oss och vi och inte mig och mitt och mina utan oss och vi och tillsammans. Och Gud, Fadern själv i Jesu namn och den helige andes närvaro. Det är koinonia. Hur i hela världen kan det börja på B? Nu var det någon som sa något väldigt bra. På den tiden då man trodde att det bara fanns bröder i församlingen. Och det bara var bröder som hade gemenskap. Ja men då skrev man så. Först jag läste tänkte att det där låter inte bra. Det står inte bröder i gemenskapen. Det står ju koinonia. Hur kan det börja på B? Var och en har något att bidra. Vilket hemskt ord, bidragsgemenskap. Jag vet att du får felaktiga associationer här nu. Men från början, den som får bidrag tycker att det är bra. Den som är snål vill inte ge något bidrag. Den som är missunnsam är arg på alla andra som får bidrag. Men vi är kallade att ge. Det finns ett ge i gemenskap. Det finns bidrag i den kristna gemenskapen. Det var och en bidrar med det vi har. Jag tycker det är ett väldigt bra be. Jag kom på det igår. Kanske någon som hade hört det förut. Jag tänkte, jag måste få någonting på B. Jag måste vara pedagogisk och bröda i gemenskap. Det låter ju inte bra. I systergemenskapen låter lite mer äkta och naturligt. Man har mer trott på det kanske. Men ännu bättre bidragsgemenskap! Woo! Förlåt att jag är så inspirerad. Så kommer det vidare. Nu får vi hjälp äntligen av texten. Vid brödsbrytelsen och bönerna. Nu kommer vi ihåg det. Brödsbrytelsen, vad är det? Det säger många. Det är nattvarden. Det är det faktiskt. Det är nattvarden. Men det är mer än så. Därför när Jesus firade nattvard så var det inte så att han och lärjungarna ställde sig så här. Allihop. Tog fram en liten oblat. Smöttade på lite vinbärssaft. Och sen gick man hem. Eller man kanske hade någon lovsång eller någon text. Man åt kvällsmat. Man bröt brödet. Man delade vinet emellan sig. Man påmindes om vad Gud hade gjort i Israels historia. Och nu så påminner vi oss om vad Jesus har gjort för oss. Då han dog för våra synder. Men man bröt brödet, man åt mat också. Det var ingen religiös ceremoni, urplockad ur sitt sammanhang. Man åt mat och alla fick att bli mätta. Ingen fick roffa åt sig, som Paulus säger till korinterna. Det är att missbruka nattvardens tanke. För det ska vara kärlek och det ska vara glädje. Halleluja. Så nu vet du vad sann brödsbrytelse är. Det här fungerade bäst i hemmen, så ni kanske förstår. Kanske inte så mycket i templet, men i hemmen så kunde man bryta brödet på det. Och bönerna! Bönerna! De höll troget fast vid bönerna. Hur gör vi? Vi ber när vi känner för det. Och ibland så känner vi för det, vi ber inte ändå för vi har inte tid. Och när vi har tid och vi känner för det, så ber vi för våra egna behov. Men här på Halman, troget, trofast varje dag. Och man bad för andra. Man prisade Gud. Alltså bönen var ett liv i den heliga ande. Inte en liten företeelse som man gjorde om man hade tid. Jesus visste att det skulle bli kamp. Han hade sagt till lärjungarna. Anden är villig, men köttet är svagt. Han visste att här inne finns det ett kött. Som bara gör vad vi känner för. Men när den heliga ande kom över dem så övervann de köttet och de bad till Gud ändå. Så fråga inte, har jag tid med bön? Fråga istället, Gud, vad ska jag be för? Vem ska jag be för? Ge mig kraft att be för det. Börja och läs bibelordet. Lyssna till en förkunnelse och så får du energi och bränsle. Och så vill du be för människor. Sätt upp en lista där du prisar Gud och du kan be efter bönen Fader vår som ett fantastiskt mönster. Och så bara har du med mycket i din bön. Halleluja, de var trofasta i bönerna. Kom igen Guds folk. Hur är det med våran trofasthet? Hur är det med våran uthållighet när det gäller bönen? Vad är det vi prioriterar egentligen? Fyra ben. Tänk att det inte är slut med det. Utan nu ska vi ta, vad hände då? Vad hände när man byggde på de här fyra benen? Nu kommer jag att ta 7 frukter. Och jag tänker inte säga dem än. Utan ni ska få räkna ut dem. Anteckna, komma på dem själva. Och så kanske jag, om jag kommer ihåg det, berättar dem i slutet. Men allting börjar på F. Enkelt va? F som är frukt. Då börjar jag. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Jag tänker, varför ska jag börja med en sån frukt? Det är ju bara själva ordet fruktan. Det kan ju inte vara en frukt. Det är ju något jobbigt. En översättning säger bävan eller respekt. Ännu bättre, engelskans reverence. Som är en vördnad. Det handlar inte om fruktan för människor. Det handlar inte om att man är rädd för Gud på ett osunt sätt. Det handlar om att man har respekt. Man har en sån respekt så att man bävar. Man skakar inför Guds helighet och hans härlighet. Man gör inte vad som helst. Man säger inte vad som helst i Guds närvaro. Det är en sån helig fruktan när man ser under och tecken och mirakler. Man ser Guds ande verka i människor så man hånar inte. Man löjlar sig inte. Tänk dig när tiden kommer då människor som har hånat, begabbat, gjort sig löjliga över oss. Bara wow. Awesome. Jag har respekt. Jag har respekt för din Gud. Jag har respekt. Jag känner en helighet. Wow.
Men det börjar med att vi låter helig ande bo i oss. Och hör här nu, när heligheten och respekten och fruktan är så stark att vi också blir träffade och förstår att det vi tänker gör en skillnad hos Gud. För det börjar ju med tanken, sen blir det ord och sen behandlingar. Så om vi redan i tanken kan bli korrigerade och uppleva Guds fruktan, då säger vi inte de där dumma sakerna och gör inte de där dumma grejerna. För Gud kommer åt oss redan i vår tanke. Jag tänkte ont, jag tänkte hämnd, jag tänkte snålhet, jag tänkte fult, jag tänkte orent. Men Gud var där med sin helighet, säger bort det i mina tankar. Hjälp mig heliga ande. Det är Guds fruktan. När en Guds fruktan är där så kommer människor att förstå att Gud är en helig Gud. Men han är också en härlig Gud. Woo! Och därför så står det så här. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det är väl bra va? Se där. Börjar här. Nu kommer det här som är så svårt. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Vad är det här för frukt? De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla. Efter vad var en behövde, varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Jag tänker, vad är det för en god gemenskap egentligen? Det är precis som att man hade fest. När man åt så hade man fest. Det var festmåltider. Alla fick äta. Alla var glada. Visst är det härlig gemenskap? Jag tycker att det både fastar och festar för lite i våra församlingar. Håller ni med? Det är liksom alltid bara lagom. Det är diet. Det är lagom, men ni får inte vara för mycket. Inte vara för lite. Hallå! Det kan vara mycket! Det kan vara glädje! Men vi ska dela med oss! Ibland äter vi inget alls. Vi är disciplin. Vi söker Gud. Förstår ni? Det är både och. Men vi får inte glömma att vi också kan festa och vara glada. Men det utan att vi blir fulla, berusade eller roffar åt sig eller fastnar i materialism. Vi bara delar med oss, vi är fria ifrån materialismen. Och det är F-et, det är naturligtvis frikostighet. Kanske var för gammalt ord. Generositet, frikostig, jag tycker det är ett härligt ord. Fri och kost, fritt och mat. Frikost! Det är frikost i församlingen! Wow, jag kommer! Halleluja! Är man mätt och glad, lyssnar man på evangeliet också. Är man mätt och glad och har fått sina behov fyllda. Oj, jag fick min bil lagad. Min cykel blev lagad. Och någon hjälpte mig med det. Någon hjälpte mig med biljetter, med busskort. Någon hjälpte mig. Alltså i församlingen så blev behoven fyllda. Alla fick sina behov fyllda. Halleluja! Ja, det står sen. Jag ska ta och läsa det här kapitlet, versen också, inte jag glömmer dem. I kapitel 4, vers 32. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Apostlarna 4, 32. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen. Och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Josef som var levit och född på Cypern och som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och la dem för apostlarnas fötter. Alltså vad är det man håller på med? Ska vi införa det idag? Tänk om det här var planen efter pandemin. Nu kommer egendomsgemenskapen. Håll i kepsen nu. Jag tror inte det. Därför att jag tror att det var för den här tiden. Men jag tror att en helig ande kan leda oss på nytt på samma sätt. Hör ni vad jag säger? Det här upprepas inte någon mer gång. Men kärleksmåltiden, den bara fortsatte där alla fick mat. Men just egendomsgemenskapen upprepades inte. Men det är väldigt tydligt att de första kristna var väldigt frikostiga. Och de satsade mycket pengar till de fattiga i Jerusalem. Man satsade mycket tid och kraft för att människors behov skulle bli fyllda. Men det kommer tider då Gud kallar oss att leva mera nära. Jag tänker på när vi har haft våra läger med församlingen i Göteborgskyrkan. Jag älskar dem. Dag ett, lite jobbigt. Så mycket människor. Dag två, man börjar vänja sig. Dag nummer tre, allting är härligt. Man äter, man sjunger, man sportar, man prisar Gud. Man lyssnar på undervisning, man leker, man skojar. Allting är underbart. Dag sju är man helt slut. Men jag känner det är så roligt med läger, för jag älskar gemenskap när var och en ger. Vad tycker ni? Jag tror att Gud kallar oss att samlas mycket mer. De första kristna samlades i templen varje dag, alltså en öppen plats, inte in i det allra heligaste, utan som vi idag skulle säga en kyrka, eller om det var digitalt, ett öppet forum, andligt forum för internet där alla var välkomna, men som ändå leddes av församlingen. Det är öppna forum, ett öppet torg. Vi behöver det offentliga forumet, men vi behöver också hemmen. Vi behöver gemenskapen, det intima i hemmen. Det är både och. Halleluja. Hoppas att jag har svarat på din fråga. Att jag tror inte att vi ska införa det. Men jag tror det kommer tider då Gud kallar oss att ge upp allt det materiella. Ge upp våran själviskhet. Ge upp individualism. Och leva mera i kärlek. Utgivande kärlek. Håller ni med mig, församling? Det är spännande tider. Och Gud har kallat oss en dag, för länge sedan, att också ha ett förrådshus. Att människor ska komma och liksom inte bära fram det inför pastorernas fötter, utan till församlingens ledning, gåvor som vi kan förvalta och dela ut åt dem som behöver. De behöver ju inte vara fattiga. Det kan ju bara vara något som de inte behöver. För det står ju inte att alla fattiga fick bara, utan var och en som behövde. Någon behöver ju bara kärlek. Någon behöver uppmuntran. Någon behöver gemenskap. Någon behöver ett profetiskt ord. Någon behöver en 500-ring. Någon behöver sin hyra betald. Någon behöver få en sköts. Någon behöver få bil, cykel. Förstår ni? Det handlar om att vi är bönesvar. Att vi är till välsignelse. Att vi vinner människor. Men också varandra. Halleluja. Vad var det mer? Det var frimodighet. Alltså de bar frimodigt fram sitt vittnesbörd om Jesu uppståndelse. De bar frimodigt fram och de gjorde under och tecken. Tack Jesus för denna frimodighet. Jag läser nu Apostlagärningarna 2, snart framme vid det allra mest fantastiska i denna text. Och så läser jag, vilken vers var jag på nu här? Sista var det, va? Det är en vers kvar. Och den är så bra, lyssna nu här. Den är så fantastiskt bra, vi ska hinna här innan sändningen tar slut. Det prisade Gud och var omtyckt av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Här står det att de var omtyckt av allt folket. En pastor bad så här, Gud, det spelar ingen roll vad folk tycker och tänker om oss. Tänker jag, det gör det visst, eller hur? Gud har ju kallat oss att leva i kärlek. Att människor ska tycka bra om oss. För att vi ska hedra och ära Gud, eller hur? Men det innebär ju inte att vi gör allt som människor vill och tycker. Men vi ska få favör, som grekiskan säger här, charis. Vi ska få favör inför människor. Och favör betyder här, jag tycker det är fantastiskt. Favör betyder enligt den här bibel, den här versen, att man har gudomlig influens på människors hjärtan som leder till tacksägelse. Tänk dig, församlingen har gudomlig influens på människors hjärtan så att man prisar Gud. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Alltså Guds nåd var över alla, står det. Guds nåd, favör, hans influens var över alla. Men också i människornas sinnen så kunde de se Guds favör. Och vad gjorde Gud som ett resultat av att man följde det här? Han frälste människor. F som i förökade. Halleluja. Här ska jag landa. Vi har en minut kvar innan sändningen tar slut. Fortsätter ju gudstjänsten lite mer även via Facebook, så stäng inte av. Men för TV-Vision Sveriges lyssnare så tackar vi för att ni har varit med. Jag bara säger så här: Gud vill att vi ska bära frukt. Och den frukten, den är fantastisk. Den frukten handlar om festmåltider. Det handlar om att Herren förökade var dag nya människor som blev frälsta. Det handlar om fruktan, sann gudsfruktan. Det handlar också om frimodighet och frikostighet och favör. Men till slut så handlar det också om förening. Man var tillsammans varje dag. Man var förenade. Man var enade. Det är lätt att bli kritisk. Det är lätt att tycka för mer om sig själv eller lite för lite om andra. Men nu var förenade. Vi är ett i Kristus genom den helige ande. Dessa sju frukter var resultatet av en församling som byggde på fyra ben. Gud välsigne er, TV-Vision Sverige. Ha det gott.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!